Ja, idag är det alltså påskdagen och vi firar Jesu Kristi uppståndelse. Låt oss be tillsammans. Tack, Herre Jesus Kristus, att du lever, att du har uppstått från de döda. Tack att vi får en levande frälsare och att du är här mitt ibland oss idag. Tala till oss, Herre, från ditt eget ord. I Jesu namn. Amen. På långfredagen så talade vi över budskapet Kristi kors, Guds dårskap. Och idag har vi satt rubriken Kristi kors, Guds vishet. Och predikan är tagen ifrån första Korinthierbrevet, där vi håller på i kapitel 1 och kapitel 2. Vi läser första Korinthierbrevet 1, 23 och 24. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap, men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Kristi kors, för oss står det här för Guds vishet. Det kan vara en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för oss så är Kristi kors Guds kraft och Guds vishet. Och att det är Guds vishet, det handlar om Guds insikt i allt. Guds plan, det Gud har tänkt. För oss människor, för dig och för mig som har tagit emot Jesus Kristus. Guds vishet som världen inte kan förstå sig på. Vi läser vidare. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen. Eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt till att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Ja, det står här om de fullkomliga och naturligtvis så värjer vi oss för det uttrycket. På vilket sätt skulle vi kunna vara bland de fullkomliga? Ja, det är ju inte i oss själva. Vi har ingen egen rättfärdighet eller någonting sånt att hålla upp. Nej, vi är förlåtna genom Kristus. Det är Kristi blod som renar ifrån all synd. Så det är bara i Kristus som vi är fullkomliga. Och Paulus talar här om att den här visheten, den kan världen inte se in i. Det är en hemlig vishet. En vishet som är fördold. Man tänker, jaha, är det ren gnosticism här? Är det någonting jättemystiskt, mystiskt som bara ingen kan förstå? Nej, i oss själva kan vi inte förstå Guds vishet. Och beviset som aposteln Paulus tar fram, det är att om de hade känt till den här visheten som finns i Kristus, då skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Härligheten, den eviga härligheten som vi har fått del av genom den helige ande, men som vi också är på väg till efter döden. Är vi på väg till Guds eviga härlighet. Den eviga härligheten har en Herre. Och det var Herren själv som kom ner i Jesus Kristus. Och Guds härlighet uppenbarar sig i Jesus Kristus. Men den här världens människor förstod inte vem han var. Paulus säger, om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Så den här visheten, den är fördold för den här världen. Men Guds vishet, den är uppenbarad för oss genom den helige ande. Vi läser vidare i 1 Korinthierbrevet 2, 9-12. Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Så, Kristi kors, Guds vishet, och Guds vishet har uppenbarats för oss genom anden. Och det handlar om saker som inget öga har sett och inget öra har hört. Vad en människa inte ens har kunnat ana eller tänka, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Så Gud har alltså uppenbarat det genom den helige ande. Det är Guds ande som vet vad som finns i Gud och vad vi har fått av Gud. Så här säger han, vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Ja, så aposteln Paulus har en enorm uppgift framför sig. Han ska tala om sådana saker som inget öga har sett och inget öra hört och vad ingen människas hjärta har kunnat ana. Det ska han alltså sätta ord på. Och vi får se hur anden lärde aposteln vad han skulle tala. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Till vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Han säger också här att den andliga människan kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Vad menas med det då? Ja, alltså, vi har ju fått samma förståndsgåvor som alla andra människor. Vi kan läsa till att bli läkare, ingenjörer, arkitekter, lärare och så vidare. Men dessutom så har vi alltså fått den helige ande. Och det är anden som känner Kristi sinne och det som ligger på Kristi hjärta. Därför säger aposteln, men vi har Kristi sinne. Ja, det här låter ju väldigt mystiskt. Med Guds vishet. En vishet som inget öga sett och inget öra hört. Och ingen människa har kunnat ana eller tänka det här. Det låter som nästan som gnosticism. Någonting som är en dold kunskap. Men aposteln säger här att det är den helige ande som har lärt honom hur han ska sätta ord på det här. Det är alltså ord som ingen mänsklig visdom har lärt honom, men anden har hjälpt honom att sätta ord på Kristi vishet. Och då måste vi fråga oss, tror ni att aposteln Paulus har undervisat om det här? Ja, det har han ju. Det är ju bara att läsa Paulus brev och se hur han satte ord på den vishet som finns i Kristus. Det här har vi i Nya testamentet. Det är ju ett resultat av hur anden har lett apostlarna till att skriva ner det här. Tror ni att aposteln Paulus har skrivit om det här i första Korinthierbrevet där jag håller på och läser? Ja, absolut har han skrivit om Guds vishet i Kristus precis här. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska ske som står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Vi kan tacka Gud för att vi är i Kristus Jesus. För det är Kristus som är vår vishet. Han är uppenbarad i Bibeln. Allt det som Gud har tänkt för dig och mig, det finns i Kristus. Han är vår rättfärdighet. Han är vår helgelse. Han är vår återlösning. Att han är vår rättfärdighet, det är han av bara nåd. I oss själva har vi ingenting att komma med. Men i Kristus har Gud gjort det här underbara bytet. Han har tagit på sig all vår synd. Och istället så gav han oss i Kristus sin rättfärdighet. Kristus är vår rättfärdighet. Vi är förlåtna, vi är renade, vi är oskyldiga, vi är frikända av bara nåd genom Jesus Kristus. Han som är vår rättfärdighet. Han är också vår helgelse. Och helgelsen har att göra med vår vandring genom livet tillsammans med Jesus. Målet är att bli förvandlade av den heliga ande till att bli lika Jesus Kristus. Vi är förklarade rättfärdiga när vi har tagit emot Kristus. Men sen kommer en process, en vandring där vi steg för steg ska bli mer och mer lika Jesus. Och en dag ska vi få komma hem till härligheten. Och då säger skriften att då ska vi vara honom lika. Till då ska vi få se honom sådan han är. Kristus är vår helgelse. Han är också vår återlösning. Och det här är lite speciellt ord. Apolytrosis är ordet på grekiska, översatt återlösning eller förlossning. Och betydelsen av ordet är att köpa en slav fri. Alltså på den tiden så fanns det slavar och man kunde genom att betala ge slaven frihet. Det här är ordet för återlösning. Och naturligtvis handlar det om vår frälsning. Vi har blivit köpta. Som Petrus säger i sitt första brevs första kapitel. Vi har blivit köpta inte med guld eller med silver. Utan med Kristi dyra blod. Han har betalat för oss med sitt eget liv. Men det här ordet kan också syfta på framtid. Till exempel så har vi det i Romarbrevet 8, vers 23, där det handlar om att vi har fått den heliga anden som ett arv, som en förstlingsfrukt på det som vi kommer att få i härligheten. Och där står det att hans eget folk ska förlossas. Och då handlar det om att vi ska befrias in i den eviga härligheten. Befrias från den här världen. En fallen värld. Där det finns så mycket ondska. så mycket smärta, så mycket sorg och elände, att vi ska befrias in i härligheten. Där har vi det här ordet också. Och även när Jesus talar om tecknen på att han ska komma tillbaka, han säger att vi ska lyfta våra huvuden och komma ihåg att då närmar sig er förlossning, alltså befrielse, någonting som ligger i framtiden. Och jag tror det är på det sättet som apostel Paulus menar här. Jag läser alltså det här som en tidssekvens där Kristus är den som frälsar oss hela vägen när vi tog emot honom, när vi vandrar med honom och hela vägen in i härligheten. Han är vår vishet, han är vår rättfärdighet, han är vår helgelse och vår återlösning. För att det ska ske som står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Här berömmer vi oss inte av oss själva. Vi har ingen självgodhet att komma med. Vi har bara Jesus. Det är hans kors vi talar om. Och vi talar om det som Guds vishet. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt eviga ord. Tack Herre att du är den som har offrat dig själv på korset för vår skull. Tack att du har uppstått från de döda. Tack att du lever idag. Och Herre Jesus, i dig ser vi Guds vishet. Och vi ser den genom den helige andes verk i våra liv. Du är vår rättfärdighet. Du är vår helgelse. Och du är vår återlösning in i den eviga härligheten. I Jesu Kristi namn. Amen.